Det är fredagen den 25 mars. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Solen skiner över Stockholm denna lönehelg. Tyvärr faller världens skuggor djupt och mörkt in över oss fortfarande. Det ryska angreppet på Ukraina har nu pågått en månad och dödsoffren bland både stridande och civila är fasansfulla. En allt större del av Ukraina läggs i förödelse. Varje dag medan livet travar på här hemma offrar ukrainska män och kvinnor sina liv för att försvara sig själva, sina familjer, sitt land och sina hem. Det kommer vi förstås prata en hel del om idag, men även om annat. Det har blivit dags för en fredagspodd. Och då vet ni att vi kör en panel med ledarredaktionens medlemmar. Då vi ska tappa dem på allt vad de tror, tycker och känner om samtiden. Och den första av våra tappkranar, han heter Mattias Svensson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, spåren har väl börjat torka upp nu ute i skogen. Har du varit ute på några rundor?
Inte i skogen. Det är fortfarande asfalt.
Okej, men snart går det över på gräs. Eller grus kanske.
Ja, jag har en förkylning jag ska komma över först.
Ja, ja, men det kommer gå raskt. Med oss också Peter Wennblad, välkommen.
Tack så mycket.
Hur är det i Visby? Har våren hunnit komma?
Ja, det måste jag säga att den har. Men vi är ju alltid lite senare än fastlandet.
Men så har ni fina höstar å andra sidan.
Precis, våren kommer senare och hösten börjar senare.
Så är det. Och sist men absolut inte minst, utan tvärtom mest senior, Maria Ludvigsson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur har du det?
Tack, jag har det ganska bra faktiskt. Det har blivit lite vår på balkongen här utanför. Det är ett gott tecken. Det finns ju en växt som inte ens jag kan ta död på, det är mynta.
Ja, vad roligt. Så den frodas på balkongen.
Ja då.
Då kan du göra sådana här drinkar.
Den överlever allt.
Mojitos och sådana där.
Mycket goda sådana.
Jättegott. Hörrni, vi ska börja då och prata om kriget och en speciell del av kriget som handlar om informationskrigsföring. Det är ju så att ett steg som har tagits är att de ryska mediekanalerna Russia Today och Sputnik har blockerats i Europa. Och då är det helt enkelt så att internetleverantörerna har gjort så att man inte kommer in på deras sidor. Är detta rätt eller fel eller någonting mitt emellan? Vad tycker vi om det? Jag tänkte börja med dig, Mattias. Du har ju till och med gjort en podd om detta i veckan då du fick moderera samtalet, men dina egna tankar om detta, du har skrivit om det tror jag också. Hur resonerar du i detta fall?
Jag är bekymrad över det här beslutet därför att inte för att det är otvetydigt propagandakanaler. Det är otvetydigt så att det finns ett sätt att arbeta där man skapat kriser, alltså hela upptakten till Putins Donbass-invasion var fabricerade på tv. Så folk såg attacker och dödsfall på tv som fanns i samma stad, och fast de inte hade hört någonting så trodde de på det, för det var ju nyheterna. Så det är liksom en rätt elakartad typ av propaganda som kommer därifrån. Vi har också sett liksom i samband med protester och missnöje i Europa, allt från gula västarna till flyktingkrisen och annat, hur den här ryska propagandan försöker liksom plocka upp och destabilisera stämningar och piska upp opinioner.
Men sen kommer det ett stort men antar jag.
Absolut, därför att det här prövar ju yttrandefrihetens principer. Och är de värda någonting så är det ju just sånt som vi inte tycker om och inte tolererar som vi tillåter.
Det är så enkelt för dig liksom, att det här gamla argumentet kring att yttrandefriheten även ska skydda det som är dåligt, farligt, destruktivt.
Låt oss titta på hur det funkar i det här fallet. Det handlar om ett propagandakrig med uppgifter som den ryska staten vill trycka på europeiska befolkningar. Nu är den propagandan tydligare än på länge, och där finns till exempel, då är den ju också ska man komma ihåg lättare att avslöja. När de statliga ryska medierna efter 2014 blev mer uppenbart propagandistiska och styrda, så var till exempel Alexander Navalny, oppositionsmannen i Ryssland, positiv till det, därför att det här är så smutsigt att det blir lättare att genomskåda, är ett argument.
Men vänta, så Kreml, alltså, Kreml gör fel, de är dumma i huvudet som skickar på oss den här propagandan.
Kan man... Nej, de har förstås sina syften och sin publik. Som de gör det här för. De når ju fram till grupper. Det finns ju inte minst stora ryska minoriteter i många europeiska länder som de talar till, och där detta är en informationskanal. Så i programmet som jag modererade mellan Nils Funke och Hynek Pallas, så hade ju han klara poänger i att den här typen av propagandasändningar har allvarligare konsekvenser i andra länder.
Vem sa det?
Hynek Pallas.
Ja, just det.
Och det är också så att det har avslöjats direkta spionerihistorier i andra ryska medier, att man använt liksom den mediala plattformen för rena spionattacker. Och det är ju ett av de starkaste argumenten mot att det är liksom, de härmar medier, men i vilken mån är de medier? Och det är ju lite grann en springande punkt kring om de ska vara tillåtna eller inte, som jag tycker också är starka motargument. Men
det är väl flera medier som har yttrandefrihet i Sverige, så att om de är medier eller inte, är det en avgörande fråga, tycker du?
Vi ger ju särskilda, vi har ju liksom en i Sverige har vi en tryckfrihetsförordning till exempel, som ger ett starkare grundlagsskydd än den generella yttrandefrihetslagstiftningen. Etermedier är traditionellt, med liksom stora statliga aktörer också i väst, mycket mer kontrollerade än pressen.
Alltså, har Russia Today utgivningsbevis i Sverige?
Det är ju mer än jag vet.
Nej, men för du har ju helt rätt i att det finns ju särskilda, så att säga, möjligheter för medierna att exempelvis använda en...
Ja, men just det här, om de är att betrakta som liksom rena propagandaorgan, eller om liksom syftet uppenbart är liksom att skada och sprida osanning, det är ju liksom det som ställer frågan på sin spets, att de så tydligt används som vapen i ett propagandakrig.
Peter, när du hör Mattias, han väger för eller emot, men verkar ändå luta mot att det är, eller väldigt tydlig med att det är fel att spärra den här typen av kanaler. Vad säger du?
Jag ska faktiskt erkänna att jag är otroligt kluven i den här frågan. Mm. Och jag har nog fortfarande inte landat...
Välkommen till Folkpartiet!
Jag trodde inte
det. Ibland händer det att jag inte är tvärsäker. Mm. Nej, men jag tycker att det här är en väldigt svår fråga, och den kan liksom, jag kan landa i lite olika svar. Alltså, jag tycker ju att det är problematiskt med att det liksom på politisk nivå sker de här, man liksom ska försöka blockera de här sändningarna, samtidigt som jag kan tycka att det är rätt att man plockar bort dem från liksom olika plattformar. Så att du får ingen spännande ståndpunkt från min sida. Jag tycker att den här är svår, och jag tycker att Mattias har goda argument. Jag tycker att det finns andra som har goda argument, och jag lyssnar än och försöker bestämma mig.
Men en lyssnande ledarskribent.
Vad
ska vi ha dig till? Mia, nu får du visa vad skåpet ska stå.
Ja, nu kommer det. Ni kommer bli förvånade, men jag tycker inte det är en svår fråga.
Ja, berätta.
Ja, men som vi brukar säga, att det politiken sysslar med, det är att säga så här: jo, principer är viktiga, men nu har vi ett exceptionellt läge och så gör de undantag. Det vi sysslar med, det är att vidhålla att principerna är som allra viktigast när det är svårt att hålla dem. Det är därför man har principer, inte för att man ska ha dem en lätt utan de svåra dagarna. Så att tysta någon, alltså är man för yttrandefrihet, så är man för yttrandefrihet, punkt. Mm. Och det man kan göra mot de här nidbilderna, propagandan, lögnerna, det är ju att ge en sann motbild. Mm. Det är det enda som kan, alltså det är ett mycket starkare vapen än att tysta dem som sprider lögn.
Till skillnad från Mia och Mattias, så har ju jag varit kommunpolitiker, så jag vet att principer är en mycket dålig vägledning i den politiska vardagen.
Ja, men jag ska snart släppa in dig igen, Mattias. Jag ska bara, eftersom ingen riktigt ville ta den andra sidan nu, så får jag göra det. Det är ju inte så att yttrandefriheten är absolut. Det finns yttranden som är förbjudna, som jag tror de flesta är överens om att ska vara förbjudna, exempelvis att man ska kunna mordhota någon i olika kanaler. Det finns ju något så här klassiskt exempel från amerikansk juridisk debatt att man får inte skrika elden är lös i en rum fullt med folk så att folk liksom trampar ner varandra. Så att någonstans finns det ju en gräns. Och då får man ju fråga sig liksom, alltså jag tycker det är lite lätt att säga så här att yttrandefriheten är absolut punkt, utan man får ju ändå, varje fall måste ju ändå vägas. Eller vad tänker du, Mattias?
Men vi har ju lagstiftning för precis det här. Mm. Uppvigling är förbjudet. Hets är förbjudet. En i mitt tycke lite för långtgående lagstiftning. Men det finns definitivt såna fall som jag också vill se förbjudet. Men vad vi inte gör är att i förhand stänga av budskap och utsändningar, därför att det är så mycket mer omfattande och drakoniskt än att i efterhand bedöma yttranden som går över gränsen.
Fast om Sverige skulle vara i krig och det skulle sändas ryska propagandasändningar som imiterade SVT exempelvis från en sändare, och svenska försvarsstyrkor slog ut den sändaren, det skulle väl ändå vara rätt och en del i krigsföringen. Nu är det ett annorlunda landet i krig visserligen, men
exakt.
Det finns ju ändå
exakt. Men det tror jag, ja men precis, alltså, i krigstillstånd då har man ju på något sätt passerat en verklighet där principer får gälla.
Ja, fast även kriget kriget har lagar och det finns antagligen lagar som reglerar sånt också. Sen dyker upp nya situationer och den här mediala situationen finns ju inte, men det finns en viktig del i det Mia har, att alltså om vi ska kunna, vi får nu tillgång till hur Kreml tänker, något som vi annars försöker liksom ta reda på med väldigt avancerade spionmetoder. Och det kan man ju se som en fördel, alltså yttrandefriheten är ju inte sällan vår vän när det kommer också till extremister, för det är, de tenderar att liksom avslöja sina planer, säga för mycket, vilja få ut en propaganda som förvisso tilltalar en del men också avslöjar väldigt mycket.
Det är helt sant, och det kan jag själv, jag tänker ju så när jag exempelvis i sociala medier förföljer många väldigt utpräglade påverkanskonton, vilket kanske är lite synd för det innebär att mina följare ibland får se dem, men jag tycker det är väldigt lärorikt att se vilka narrativ som fienden just nu vill prångla ut.
Men är det inte någonting i detta också, det här lite, alltså, när verkligheten finns där så kan man inte försöka göra om den genom att låtsas som att den inte finns. Alltså, både trollkonton och propaganda finns, och då är det att det finns där oavsett vad. Mm. Och det är bättre att det finns tillgängligt för alla så att man kan förhålla sig till det. Sen kan jag också ha lite problem med det här, om man pratar principer så är det alltid någon som säger så lätt är det inte. Och nej, principer är inte lätt. Men de finns där för att det inte ska, för att det ska finnas, att man i fredstid ska kunna sitta ner i lugn och ro och verkligen ha tid och råd att resonera om vad som är rätt och fel, och sen, för att sen kunna luta sig mot det när det är svårare.
Och sen en aspekt här som jag också tänker på när det gäller liksom, med principer, vems rättigheter är det som kränks? Jag kanske inte så bekymrar mig så mycket över att Russia Today och Sputniks rättigheter kränks, men däremot jag som internetkonsument eller mediekonsument som kommer in på en sida som jag helt enkelt inte får se, det är ju en kränkning av mina rättigheter att få leta upp den information jag själv söker.
Absolut, här är ju en skillnad mot sanktioner där liksom ett motargument är att det slår mot vanliga ryssar. Det kan ju inte användas för den här sanktionen, för det slår ju mot den ryska staten och dess redskap och är i den meningen ganska välriktat.
Mm. En fråga, blev ni inte lite förvånade över att det var så lätt att via sanktioner slå ut delar av det europeiska medielandskapet? Det blev jag.
Jo.
Att de möjligheterna fanns.
Ja.
Förvånad och lite förfärad.
Ja. Två saker tycker jag. Alltså dels att det gick och dels villkoren. Därför att det är inte bara villkorat av att kriget ska ta slut, utan att den här typen av propagandabudskap helt upphör innan det ska tillåtas igen. Det vill säga, och det senare kravet är ju oerhört långtgående och väldigt subjektivt.
Nej, men för jag försökte ju titta, fundera lite på vilket lagrum det här handlar om, och Då fick jag av en vänlig själ på Twitter ett tips. Så jag hoppas att jag är rätt ute här. Men det är då en lag som handlar just om vissa internationella sanktioner. Då regeringen helt enkelt kan meddela föreskrifter om förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en stat, ett område eller en fysisk eller juridisk person. Och det verkar vara väldigt vittgående, för det kan gälla då tillverkning, kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, undervisning och utbildning och så vidare. Alltså det har att göra med in- och utförsel av varor och pengar i landet. Så att den här sanktionsmöjligheten då är väldigt vid. Och det överraskade mig. Det kanske är förvånande att vi inte haft en större diskussion om det än vi har haft.
Särskilt i Sverige, för jag menar ett budskap från EU-kommissionen när det här kommunicerades, det var rådet som är alla statschefer som fattade beslutet, men det kommunicerades av kommissionen, och då var ett argument att det här är inte ett ingrepp i yttrandefriheten, för det handlar bara om distributionen. Och det är ju ett argument som svenskar känner igen från andra världskriget, när Hitler-kritiska tidningar inte censurerades, för man gav sig inte på innehållet i tidningarna, men de fick inte distribueras på det statliga järnvägsmonopolet.
Så var det. Nej, men det är ju så att för att regeringen ska kunna fatta sådana beslut så måste ju då vara internationella sanktioner som antingen är beslutade av Europeiska unionen eller Förenta nationernas säkerhetsråd. Det är de två så att säga, som sanktionerna måste utgå ifrån. Mattias, i podden, kom de två kombatanterna varandra närmare, eller kom det något konsensus, eller vad kom det ut av det hela?
Ja och nej, alltså man landade på olika sidor av det här svåra beslutet, men delvis så ifrågasatte man varandras bild, därför att Hynek var ju väldigt inne på att det här Russia Today får väldigt destruktiva konsekvenser i delar av Östeuropa, och Nils Funk ifrågasatte hur stora de möjligheterna var. Men precis som alltid en diskussion med goda argument för båda hållningar och frågor kring bådas beskrivning av världsbilden.
Men då rekommenderar vi helt enkelt lyssning av onsdagens podd, var det väl, där Nils Funke och Hynek Pallas diskuterade huruvida det är rätt att svenska internetleverantörer på uppdrag av Sveriges regering och Europeiska unionen spärrar tillgången till Russia Today och Sputnik. Vi ska gå vidare. Kriget har ju också inspirerat andra att fatta pennan, ibland med vådliga konsekvenser. Bland annat våra grannar i huset på Aftonbladet, där Aftonbladet ledaren har bestämt. Där har de dristiga veckan kunnat läsa en artikel med rubriken, och nu citerar jag: "Våra miljardärer är inte bättre än ryska oligarker." Vänder mig till Mia den här gången. Vad kände du inför den texten och den rubben?
Jag tycker det är groteskt.
Groteskt.
Alltså, till och med groteskt. Alltså, Aftonbladet har ju en tradition av att uttrycka sig på sätt som jag aldrig någonsin skulle, om jag vore redaktör skulle jag aldrig någonsin tillåta det. Därför att det förstör debatten om viktiga saker. Och det här är ju inget undantag. Så det här var, jag var inte så förvånad, men det är rätt motbjudande.
Det är alltså Stina Aldevani som är författare till artikeln.
Stina Aldevani, precis, det är hon som skriver. Och hon gör är egentligen att jämföra hedliga människor som har gjort det bra, har arbetat hårt, eller oavsett om de har gjort det eller inte, de har företag, de har pengar, de har miljoner, en del har miljarder. Och det här tycker hon att likställa med oligarkerna som sitter i Putins knä. Det är ju motbjudande. Jag förstår att det är vänsterns desperata sätt att försöka liksom knipa en egen poäng på ett styre. Vänstern har ju sedan länge haft en förkärlek till det som hände i Sovjet, framför hur det såg ut i USA till exempel. Så att det här är mitt i blinken för hur de vill jämföra och säga att det är lika illa i Sverige. Och sen så gör hon också det här typiska som i sig tycker jag är ohederligt rent ekonomiskt. Hon säger då att de svenska oligarkerna då, eller miljardärerna, de äger hälften av svensk BNP. Och det är också en syn på BNP som om det egentligen är staten som äger all BNP, alltså allt värde i vårt land. Mitt köksbord eller vad som helst, allting som ägs i Sverige räknar hon som någonting som är det BNP så är det någonting som staten ska äga. Det är ett problem om hälften av det ägs av några rikingar. Mm. Istället så borde det förstatligas.
Sen måttet är ju kanske lite tveksamt också, eftersom BNP är ju något, det är ju något som tillhör resultaträkningen, medan ägande tillhör ju så att säga balansräkningen.
Just det.
Man blandar ihop lite där. Men du låter arg på riktigt faktiskt över det här. Alltså det här tycker du inte... Det är
ohederligt. Och jag tycker det är också faktiskt, och den där sidan, alltså den där tidningen, dels så är det krig i Europa i vår närhet. Och de har mage att använda såna här oerhört billiga grepp som man kanske skulle kunna göra i en debatt mellan en SSU-are, en muffare någon gång på 90-talet. Men det hör inte hemma nu. Sen har ju de en tradition av att gå över gränser. Anders Lindberg har ju bland annat jämfört Ulf Kristersson med von Papen. Så att hon har ju en redaktör som släpper fram det här som är av samma skrot och kon. Mm.
Att Ulf Kristersson skulle vara von Papen har man väl för sig varit inne på flera håll. Bland annat på Dagens Nyheters ledarsida, vill jag minnas. Så att, ja, det är en vanlig tankefigur.
Anders Lindberg och jag stod i samma debattstudio en gång och jag kritiserade honom för detta och han hånlog och sa, jag förstår inte att borgarna reagerar så på det. Så, alltså inte en skam i kroppen att säga det kanske inte varit så väl avvägt.
Vad säger ni övriga? Peter, vad tänkte du när du läste texten och när du hör Mia?
Ja, men jag delar ju helt Mias uppfattning. Sen kanske jag inte skulle använda begreppet ohederligt. Det är bara dumt. Det är en jävligt dum jämförelse. Men förutom att det är dumt så alltså jag kan både liksom innehållsligt reagera på det. Men precis som Mia, inte så förvånad därför att det är mycket avlopp som strömmar ut från Aftonbladets ledarsida. Men ur ett så här chefsperspektiv, alltså jag sitter ju emellanåt själv i samma position som Anders Lindberg, det vill säga som biträdande chef. Ibland är jag chef på riktigt och tar ställning till liksom mina kollegers texter. Och det här är liksom en typ av rubrik som man... extremt hårdragen rubrik som man kanske kan dra lite på skämt i diskussionen på morgonmötet eller något sånt där. Men om jag fick en sån text för påseende så hade jag ju skickat tillbaka den direkt. Bara, vet du vad, jag förstår det här hur du tänker att du vill göra en väldigt drastisk liknelse, men det här är faktiskt idiotiskt. Liksom. Gör om, gör rätt. Men... det filtret finns uppenbarligen inte i andra änden av vårt hus.
Det är hårda ord, Mattias.
Ja, alltså jag har ju två texter i helgen där jag känt oerhört sekundärskam för socialdemokrater. En om Gabriel Wikströms rapport kring Agenda 2030 och en om den narkotikautredning som i helgen lanserades av Morgan Johansson och Lena Hallengren. Så jag har liksom inte den, jag har ingen empati kvar, så jag får gå direkt på sakuppgifterna och rekommendera Rushir Sharmas eminenta bok The Rise and Fall of Nations som kom för ett par år sedan. För han skiljer just mellan goda och dåliga miljardärer som en indikation på om en ekonomi är bra eller dålig och går igenom just skillnaden mellan svenska och ryska miljardärer i stort sett. För att de ryska blir rika på exakt det sätt som sällan är bra för ett samhälle. Det är utvinning av naturresurser, sånt som man kan komma till genom att vara bekväm med makten, genom korruption eller genom våld eller både och som i Ryssland. Medan Sverige har fått miljardärer som från ett litet land byggt en stark position genom att sälja till konkurrensutsatta marknader. Och det är allt ifrån Ikea till Spotify. Och den typen av miljardärer indikerar snarare att någonting är bra i ett samhälle. De har inte kunnat liksom muta och fuska sig till den typen av position därför att den har de väsentligen vunnit genom tillträde till andra länder. Mm.
Men det var ju mycket konstruktivt och bra, Mattias. Alltså, bort från polemiken, in på sakkunskapen här, och ett boktips fick vi också.
Ja, sen ska det ju också sägas att det stämmer ju att alltså skillnaderna, ekonomiska skillnader har ökat och ekonomiska skillnader i kapital har ökat mer än annat, och det handlar inte bara om en sund ekonomi utan också, som jag ofta varit inne på, om penningpolitiska stimulanser. Det är även Rushir Sharma inne på. Så det har varit väldigt lätt de senaste åren att vara miljardär. Staten har tagit väl hand om dem, lite för väl hand om dem. Och det är en anledning till ökade inkomst och egendomsskillnader som man inte heller bör bejaka från vårt håll. Mm.
Mia, tillbaka till dig som hade den ursprungliga bollen. Varför går Aftonbladets ledarsida så här jäkligt hårt på våra svenska miljardärer? Ska vi tolka in någonting i det eller är det bara allmänt fulspel?
Jag tror de lägger upp en boll här som de ska smasha in inför valrörelsen. Mm. Det kommer bli mycket. De kommer fortsätta med beskrivningen av att antingen så har man sjukvård eller så har man inte sjukvård, för då går alla pengarna till miljardärerna. Alltså att om inte de rika betalar mer i skatt så är de parasiter som tar pengar från de som behöver det mer.
Mm. Okay.
Så återigen, som om pengarna först och främst, oavsett vem det är, om det är en enkel sparare eller någon med mycket pengar, så är synen att pengarna är först och främst statens. Mm.
Så du ser ändå någon form av politisk strategi bakom det här? Då, som är...
Ja, de har nog alltid samma strategi, tror jag. Mm. Det är alltid valår.
Precis. Och ni vet ju vad borgerligheten gör när det är valår. Då använder man amerikanska metoder. Det kan man läsa varje valrörelse på Aftonbladets ledarsida. Att nu har borgarna varit i USA och lärt sig amerikanska metoder. Så nu kommer det bli smutskastning och negativ campaigning i den allra senaste från USA. Så nu
alla blir Nixon.
Ja, precis.
Då var vi tillbaka på 90-talet igen.
Ja, exakt. Jaha, det om grannsidan, det lär bli spänt när vi möts i hissarna på Västra Järnvägsgatan, men det får det vara värt. Vi ska gå vidare och nu lämnar vi nog kriget kanske helt och hållet, för nu ska vi prata pass nämligen. Det har ju varit, som ni alla vet, passkaos. Stackars svenskar som har suttit hemma och i karantän och inlåsta i 2 års tid som nu vill ut och till playan kan inte göra det för att nästa passtid är i Jukkasjärvi i november eller liknande. Peter, du skrev om det här i veckan och du har funderat över saken. Vad har du att säga?
Ja, vad har jag att säga? Jag är ganska fascinerad, måste jag säga, över polisens uppenbara inkompetens här. För det kan ju knappast ha kommit som någon överraskning att det skulle bli en stor efterfrågan på passförnyelse när restriktioner lättade. Och det kom de facto inte ens som en överraskning för polisen. De har haft med det här i sina egna prognoser, i sin egen verksamhetsplanering. Men trots detta har man uppenbart inte liksom stärkt upp sin organisation och liksom rustat med människor och resurser för att kunna hålla jämna steg med den här efterfrågan på passförnyelse. Och det kan man ju tycka är ett liksom ilandsproblem, att vi måste stanna hemma några månader till, att man inte kan åka till Barbados eller åka på alpresa. Men jag tycker det finns faktiskt ett stort allvar här. Alltså, rörelsefriheten är liksom grunden, är inskriven i grundlagen att liksom, som medborgare i Sverige så ska man fritt kunna både lämna landet och återvända. Och det är även liksom en nonchalans gentemot den lagstiftning som styr polisens verksamhet, eller vad ska jag säga, styr statens verksamhet. Alltså staten har ju en skyldighet att, kommer inte ihåg exakt formuleringen i förvaltningslagen, men att bereda ärenden så snabbt och billigt och enkelt som möjligt. Och så är det ju uppenbarligen inte i det här fallet. Utan jag ser liksom ingen annan förklaring till det här än en ren nonchalans från polisens sida. Och det ska sägas att jag har fått mycket reaktioner på den här texten, och även inifrån polisen, och som bekräftar den bilden att de såg det här komma, men de gjorde inte någonting för att förhindraren.
En fascinerande detalj här, det är ju det att som har upptäckts då, att man kan på ofog eller liksom på späck boka massa tider, vilket man då programmerar bottar för att boka upp massa lediga passtider. Och detta kan man tydligen inte göra någonting åt. Och det är då delvis orsaken till att det inte finns några tider. Det låter ju, det var någon sak som förvånade mig att man, ja, eller har du grävt någon gång det?
Nej, grävt är väl ta i, men så är det. Det har liksom inte funnits några trösklar för att boka upp tider, utan du har kunnat gå in och boka upp hur många tider som helst. Och det är ju därför det har uppstått då handel med att man liksom, det finns annonser lite här och var där man kan köpa sig en passförnyelsetid. Mm. Då doftar det ju bananrepublik liksom.
Ja, det doftar Chiquita verkligen. Alltså, det är rena El Salvador 1951.
Har du blivit blåst på din resa, Andreas?
Vad sa du? Har jag blivit
blåst på din resa?
Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt ett pass som jag förnyade ganska nyligen. Nej, men det är ju rena Tintin. Det är ju liksom General Tapioca. Alltså, det är ju den nivån. Men vi har alltså ingen förklaring mer än att man liksom har nonchat saker har fallit mellan stolarna. Det har bara blivit så här.
Ja, eller sen ska jag säga, det här är ju vad säger, gamla försyndelser också. Polisen har konsekvent haft svårt att hålla nere köerna för pass i senaste 10 åren. Det var ju även köer förra våren. Och det blir också en så här pikant detalj i sammanhanget att då uppmanade ju polisen de som inte hade inplanerade resor under 2021 att vänta med sin passförnyelse till hösten 2021 eller till i år. Och detta är då vad som möter den som följde polisens uppmaning, nämligen att då får man vänta ytterligare minst ett halvår på sitt nya pass.
Så är det för mig, det är därför jag har pass förresten. För jag som känner inte så mycket flygskam eller covidskam har faktiskt varit ute och rest under 2021. Så då fixade jag pass och då gick det relativt enkelt. Jaha, ja, det var ju tråkigt att det blev så här. Kommer det lösa sig?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Polisen har varit liksom märkligt passiv i sin, både sin kommunikation och de åtgärder de har kommunicerat. Att ja, nej, men nu gör vi vad vi kan ungefär. Men att problemen kommer kvarstå under överskådlig tid. Så att jag har inga större förhoppningar om att min egen resa i maj kommer att kunna äga rum. Jag har ett giltigt pass, men min sambo har det inte.
Jaha, hon kanske får passa på och njuta av den svenska våren istället.
Passa på. Ja.
Påpassligt.
Hörrni, vi ska gå vidare och jag ska hålla fast för dig, Peter, som tidigare ansvarig utgivare och numera redaktionens stora grävling. Vi har fått en läsarfråga som handlar om anonymitet. Om man då så att man har uppgifter man vill dela med sig med oss eller med journalister. Kan man vara anonym? Kan man vara anonym mot liksom omvärlden? Och kan man till och med vara anonym mot oss, mot redaktionen? Peter, kan du reda ut detta lite så att läsarna vet?
Ja, det korta svaret är ja. Mm. Du kan vara anonym mot omvärlden. Och alla som vänder sig till en tidning, oavsett om det är till nyhetsredaktion eller ledarredaktion, så omfattas man ju av källskydd. Men du kan också vara anonym gentemot, alltså om du vänder dig till mig som enskild medarbetare. Så jag källskyddar dig, men du kan ju också vara anonym i liksom kommunikationen med mig. Men sen ställer det ju särskilda, som journalist gör ju jag en annan bedömning av, eller måste jag ju säkra tillförlitligheten i de uppgifter som lämnas på ett möjligen lite annat sätt om jag får anonyma uppgifter än om det kommer från någon som jag vet. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel här för det var i januari som jag då avslöjade förekomsten av de här coronadokumentationen som regeringen hävdade inte, eller pandemidokumentationen som regeringen hävdade inte fanns. Och det var ju en anonym kontakt som jag fick inifrån regeringskansliet. Men där så fick jag ju den källan att även höra av sig på, eller alltså jag ställde ganska många kontrollfrågor helt enkelt för att kunna liksom försäkra mig om att den här personen fanns där den påstår sig finnas.
Så kan jag säga så, vill man vara anonym så går det bra, men då får man kanske räkna med att journalisten helt enkelt får ja, ställa lite frågor, för att man måste kunna säkerställa så att man inte blir lurad eller missledd helt enkelt också. Att...
Ja, och jag skulle vilja skicka liksom med en rekommendation att så här, om man har uppgifter som man vill, det underlättar om, alltså i och med att man är skyddad ute, eftersom vi har ett källskydd, det finns ingen risk för att bli röjd, utan det är bara jag som enskild medarbetare som vet vem du är. Mm. Så är det är alltid... Jag skulle säga det är större sannolikhet att jag tar uppgifterna på allvar och gör någonting med dem om jag vet vem det är som jag har kontakt med. Mm.
Och det skulle sägas där med källskyddet, det är ju dels i den journalistiska professionen är ju det heligt, men det finns ju också lagar om detta helt enkelt, att som journalist så ska du skydda dina källor, annars får du straff helt enkelt. Det är straffbart att röja källor.
Precis.
Så det är viktigt att komma ihåg, och det är ju just för att man ska känna sig trygg att journalisten inte ska efter något järn på krogen prata vitt och brett, utan det får man inte göra. Och det kan väl jag säga att jag är inte journalist själv, men jag känner väldigt många journalister, och det är någonting man tar mycket, 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 mycket allvarligt. Hörrni, då hade vi den läsarfrågan. Hör gärna av er till oss med fler läsarfrågor, så funkar en ledarredaktion eller en redaktion generellt. Det tycker vi jättemycket om att svara på. Då blir det dags att avrunda, och det ska vi göra på det vanliga, trevliga och behagfulla sättet att vi ställer en liten fråga till panelen av det lättsammare slaget. Och i helgen är det ju inte bara lönehelg och det är inte bara våffeldag, det är också att vi ska ställa om klockan. En del som jag och andra kloka människor som påven och Martin Luther King och andra tycker det här är fantastiskt att man får ställa om klockan. Andra som Putin, Genghis Khan och Darth Sidious, de är emot det. Men man får tycka vad man vill. Fortfarande har ljuset överhanden, och vi ställer om klockan då för att få de här ljuvliga, ljusa julkvällarna. Men nu ska ni få ställa om klockan och göra det i fantasin. Nu ska ni få välja en politisk timme som ni skulle vilja ska få skruva tillbaka klockan till. Eller om ni är lite modiga och vill förutsäga framtiden, skruva fram klockan till. Ja, vem vill börja? Vem har en timme? Vem vill skruva på klockan först?
Jag kan börja då.
Mia börjar, låt höra.
Mm. Det här är så här, sedelärande, det här är bara nyttigt att vi repeterar. Jag skulle vilja gå tillbaka till våren 1992. Mm-hmm. När man i Sveriges riksdag antog proposition 1991/92:69. Om privatisering av statligt ägda företag etc. Mm-hmm. Var näringsminister Per Westerberg från Sörmland som då började sälja ut sånt som Procordia. Och det där är ju en vändpunkt. När staten inte längre till exempel ägde hamburgerkedjor. Och, det finns en lista här i den här proppen på vad man sålde ut. Bland annat en hundförarskola. Så det är mycket som liksom var... Som man på den tiden tyckte var självklart att det skulle vara statligt, och som man nu idag tack vare den här politiken tycker helt vansinnigt att det skulle ägas av staten.
Det var mycket sedlar, och det här var 30 år sedan ganska precis då.
Ja, hjälp, ja, det är faktiskt så länge sedan. Ja. Sen en annan rum, lite mer anekdotiskt, det här med jag kommer ihåg de första åren när det var sommartid och vintertid för första gången. Mm. Så gjorde man de här typiska, SVT gjorde det här typiska, gå ut och fråga folk på stan intervjuer. Då var det en ung kvinna som fick frågan då, ja, är det, ställer man tillbaks idag eller fram klockan, hur är det nu? Hon säger, ja, jag vet inte. Vad skulle du helst önska dig, frågade reportern. Hon sa, en resa till London. Det är sånt där som man inte glömmer.
Och då får man ställa om klockan faktiskt när man åker till London.
Så kvick var dock inte reportern, Andreas.
Nej, okej.
Men de sänder det.
Men vi har blivit snabbare idag när vi har internet och, ja, och sådana saker. Och har poddar istället för trötta Sveriges Television. Och
nota bene, Sveriges Television gör fortfarande detta grepp, tycker jag, allt för ofta. De går ut och frågar mannen på gatan, vad tycker du om det när de andra, och så är det fullständigt intetsägande.
Ja, när de pallrar sig ända upp till, de går från radiohuset upp till Karlaplan eller så.
Ja, Drottninggatan är populär också.
Ja, dit kanske de åker ibland. Jaha, nej, men det tackar vi för. 1992 ställer vi om klockan till, och då kan vi dessutom uppleva att Pernilla Wiberg tog guld i storslalom i Albertville. Mm. Samt att, vad var det för låta det året? Var det året som Nevermind med Nirvana kom? Jag skulle tro det.
Ah.
Eller ett år tidigare kanske. Peter, vad säger du?
Jag skulle vilja, vi fastnar ju, du var ju inne på det här precis. Vi är ju ofta väldigt 90-tals nostalgiska.
Mycket.
90-tals var ju en fin och oskyldig tid. Mm. Och som ju tog slut på morgonen den 11 september 2001.
Så var det.
Så att jag tänker att jag skulle vilja vrida tillbaka klockan en timme den där morgonen, den 11 september 2001, och plocka de här, hur många var de? 24 terroristerna i säkerhetskontrollen på Logan Airport och på Newark och vad det nu var. Jag tror att vi hade haft en... Världen hade sett lite annorlunda ut.
Det hade fortfarande varit 90-tal. Simpsons hade fortfarande gjort briljanta säsonger.
vi hade inte åldrats.
Exakt. Man hade kunnat gå på Various på tuben varje måndag och dansa till Chemical Brothers och liknande. Ja. Så gick det inte tyvärr. Men jag gillar hur du tänker, Peter. Jag gillar verkligen hur du tänker. Två 90-tals nostalgiker har gett sitt. Vi tar in den tredje, Mattias. Vilket datum på 90-talet vill du återuppleva?
Brilla inte av stolen nu, men jag plockar valnatten 1991. Därför att som alla inblandade vet, och en anledning till att politiska konflikter är så obönhörliga, är att det är fantastiskt roligt att vinna val. Jag har inte upplevt det så ofta i mitt liv, men vid två tillfällen, 1991 och 2003 i euroomröstningen. Men 1991 var jag ung och grön. Vi har då jobbat med MUFs telemarketing, värvat 36% tror jag, förstagångsväljarna, sätter oss på tåg till Växjö som har en ännu häftigare MUF-lokal, kommer dit, ser första prognosen och gör amatörmisstaget att ta det här som Sverige. Det här var innan valundersökningarnas tid, utan då trillade det in från de första distrikten som är små och från Norrland och visade att det har gått åt helvete. Allt jobb har varit förgäves. Vad gör man då? Jo, det återstår bara att dricka oss fulla. Så den där timmen när jag sov på bardisken i Växjö MUF-lokal när festen var som hetast, den skulle jag skruva tillbaka och minusa några shots och uppleva i ett bättre tillstånd.
Redaktionen vill återuppliva sovande på bardisken i Växjö 1991. Vi måste få in
tvärtom, avliva.
Okay. Vi måste få in ungdomar på den här redaktionen. Kära människor födda efter millennieskiftet, skicka omedelbart ansökningsbrev och CV så vi kan förnya denna ålderstigna skara. Ja, nej, det var fint, Mattias. Det var roligt att du har fått vinna två val genom historien. 2003 vann du ju...
Men 2006 var ju ganska stort.
Ja.
Då var jag i småbarnsåren och satt hemma.
Mitt starkaste minne från valnatten 2006 är att den liberala debattören Fredrik Segerfeldt står och skriker: vi är befriade! Han hade höga förhoppningar.
Jag har något minne från den natten att jag var på Nalen sent på natten och dansade med Maud Olofsson. Det var nog inte bara jag, men vi stod nu liksom i en ring och dansade runt Maud. Och så, tror jag. Ja, det var länge sedan och mycket har hänt sedan dess. Nu så ska jag låta er skruva fram klockan som ni vill, eller nu ska jag släppa er fria och ta helg faktiskt. Stort tack för att ni ville vara med och prata om veckans händelser.
Tack Andreas.
Kom ihåg att det är lönehelg så man måste flagga.
Just det, det har ju instiftat. Så att, spring in och hämta flaggan som förhoppningsvis ligger prydligt ihopvikt utan att visa något gult och hänga upp den. Och stort tack till er som har lyssnat förstås också på oss på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att som vanligt höra av er till redaktionen med tankar, synpunkter och frågor utifrån det vi precis diskuterat eller på förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.